Ja, kära Jesus, vi kommer inför ditt ansikte här ikväll. Och Jesus, vi behöver dig. Ja, Jesus, och därför ber vi att du ska beröra oss här ikväll. Kära Jesus, så vi blir påverkade av dig till förändring och förvandling. Herre, vi behöver detta och vi vet att du kan göra det. Och vi ber att du ska göra det. Och vi ber om villighet att du får göra det i våra liv. Ske så din vilja i Jesu namn. Amen. Amen. Jag ska läsa två bibelversar här ifrån Lukas evangelium. Och det är från det 22 kapitlet. Och det är vers 54. Då grep de Jesus och förde honom till överste prästens hus. Petrus följde efter på avstånd. Så läser vi också ifrån nästa kapitel. Då blir det i Lukas 23. Så läser vi en vers där också. Då läser vi den 49:e versen. Men alla hans vänner, också de kvinnor som hade följt honom från Galileen, hade stått på avstånd och sett detta. Ja, det här är ju ett par bilder ifrån de här dramatiska dagarna vid påsk då Jesus skulle korsfästas. Det var en väldig dramatik. Det var slutet på Jesu levnad här. Nu skulle det avgöras. Och här får vi olika inblickar i vad som hände. Och det här är faktiskt inte bara historia, utan vi kan också placera in oss i det här. Och så får vi också spela med i det här dramat och se hur vi förhåller oss till det som hände då. Faktiskt, för det är så oerhört avgörande. Ja, och det var avgörande för dem som var med där. Väldigt avgörande. Och faktiskt så är det avgörande för hela mänskligheten vad som skedde där. Det delar hela mänskligheten i två läger. Hur man ställer sig till Jesus, för eller emot. Och här så började det dras ihop detta ställningstagande. Alla var inte beredda. Många blev överraskade. Och det är det vi inte får bli nu när det drar ihop sig också till slutskeendena i världen. Och vi behöver inte bli överraskade om vi har det profetiska ordet som ledstjärna. För då ser vi att detta är förutbestämt och detta måste ske. Det står måste ske. Vad som måste ske. Vi kan aldrig be bort detta som är förutsagt, utan det står måste ske. Observera detta. Och då måste vi rätta oss efter detta och rätta våra liv efter det som måste hända och som sker och som har börjat i vår tid. Och det här var ju en begynnelse, kan man säga, när Jesus delade den sista måltiden med sina lärjungar, så gick de in i ett intensivt slutskede här. Och jag tänker på där när Jesus då talar till Simon Petrus. Vi läste en vers senare här i det 22 kapitlet. Vi läste 54, vers 54. Men i den 31 versen så står det där om Simon Petrus. Och då talar Jesus direkt personligen till Petrus. Han gör det och han talar till oss personligen här. Personligen, inte bara som en samling människor. Utan vi måste ta emot det som ett personligt tilltal. Det Jesus säger. För det är väldigt viktigt. Han är en personlig frälsare. Han har ett personligt tilltal. Han hade ett personligt tilltal till Petrus. Och han behövde det verkligen. Om han hade förstått vad det innebar. Och då säger Jesus så här: Simon. Och han upprepade: Simon. Och det gör man när det är allvar, så vill man riktigt stryka under det. Se, Satan har begärt att få sålla er som vet. Men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om inte. Det var den andliga verkligheten som inte Petrus förstod. Men Jesus såg in i den andliga verkligheten. Han såg hur helvetets makter rasade nu inför slutet här. Och han visste att hans lärjungar skulle inte bli besparade. Och Simon skulle inte bli besparad, utan han skulle skakas om så som man sållar ett vete. Och som man säger här: men jag har bett för dig. Jag har bett för dig. Tänk att vi har en frälsare som sitter på Guds högra sida och manar gott för oss. Annars skulle det varit ute med oss allihopa om inte han hade manat gott för oss. För våra egna böner räcker inte. Men han vill lägga sina böner till oss. Och han vill mana gott för oss. Att inte vår tro ska bli om intet. Vi har kanske haft tro i 20, 30, 40, 50 år. Men det är frågan om när slutet ska redovisas. Vad vi står på för grund, om vi står på en trosgrund som håller i den tiden. Och här Simon, han gör en väldig bekännelse när han har fått detta. Oj, oj, oj. Ja, Herre, med dig är jag beredd att gå både i fängelse och i döden. Jaha. Det var läpparnas bekännelse. Han förstod inte hur allvarligt det var. Det är lätt att tala om att jag står för Jesus i alla tider. Men frågan är om vi består i frestelsen och prövningens stund. Det ska komma en prövning över världen, står det. Det står så. Och denna prövning är vi på väg in i. Och då gäller det här att vi är förberedda för svåra tider. Ja, det är svåra tiderna. Det skriver Paulus i sitt sista brev till Timoteus. Det ska du veta, att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Och det är där vi befinner oss. Vi befinner oss i de sista dagarna. Och tyvärr så är det inte allt Guds folk som förstår att vi befinner oss där. Och det är den första grunden som man måste förstå. En del lever fullständigt omedvetna, utan tror att de här åren som just nu håller på att gå, det är ingenting annorlunda än alla andra år. Nej, det är de sista dagarna. De sista dagarna när svåra tider ska komma. Och det är därför som det är så viktigt med det profetiska ordet. Att detta får undervisas så att allt Guds folk förstår vad vi befinner oss i. Inte bara i en profetisk tid, utan i en profetisk tid och historisk tid. Det är det. En del tror bara att vi befinner oss i ett årtal som skrivs in i historieböckerna. Ja, så var det, hörni. Men nu så drog det här dramat ihop sig. Och Jesus svarade Petrus att hanen ska inte gala här förrän du tre gånger har förnekat mig. Det hade aldrig Petrus. Han hade ju en sån väldig bekännelse. Förneka mig, jag är ju beredd att gå i döden. Det är väl ingenting i jämförelse då med detta. Ja, käre Gud. Men vi hinner inte många vässar framåt förrän vi ser hur det var här. Då gick de ut till Getsemane. Ni ser det i vässarna framöver där. Och där utkämpade Jesus den sista kampen i bönen. Och han sökte en väg. Om det skulle gå denna kalk ifrån mig, så, men inte min vilja, utan din vilja. Han la sin vilja under Guds vilja. Och det är så väldigt viktigt att vi lägger vår vilja under Guds vilja. För då är vi i trygghet. Då är vi i Guds vilja. Och där är det inte farligt att vara. Det är väldigt farligt att gå sin egen väg och gå den vägen. Och där ser vi här då vad som utspelas här. Ja, lärjungarna och den höga bekännelsen som Petrus och de andra hade haft, ja, då skulle de vara med där. Men det står så här i den 45:e versen. När Jesus kom till sina lärjungar, han bad ju där och det var en väldig kamp. Svetten blev som blodstroppar som föll ner på jorden. Och så tittade han och sökte upp lärjungarna. Ja, vad står det här? De hade somnat av bedrövelse. De hade somnat istället för att vara bedjande och vakande så som Jesus säger. Och det är budskapet när vi läser om den sista tiden. Och när han ska komma igen så säger han be och vaka. Vaka och be, vaka och be. Ja. Och nu var det sista här, stunderna här och dramatiken här. Ja, då istället så sov de istället för att vaka. Och de hade somnat. Det står inte att det var utav trötthet utan av bedrövelse. Ja, tänk att man kan somna in utav bedrövelse. Och det är så många som har somnat in utav bedrövelse. Man har gett upp av kampen och man har slutat så här. Ja, man är besviken på en och enda hand och ingen väckelse har kommit och de är avfällningar och mina barn och anhöriga är inte frälsta och så blir man bedrövad. Och så somnar man in och ger upp bönekampen istället för att utkämpa bönekampen som kan åstadkomma en förändring. Hur många är det inte som har andligt somnat in utav bedrövelse i detta landet? Ja, det är många. Det är väldigt många. Och här var det också Jesu lärjungar. Ja, så kan vi följa Petrus vidare här på den här vandringen. Där står det ju då den versen jag läste, den 54:e. De grep Jesus. De grep honom. Ja, men då står det att Petrus följde efter på avstånd. Ja, och det var två ord här som återkommer i den andra versen som jag läste i den 49:e versen. Om ni tänker efter, vilka ord var det? På avstånd. Dessa två korta, enkla ord på avstånd. Och det är just detta som kan vara lätt att uttala, men som är så oerhört avgörande. Avståndet, avståndet till Jesus, det handlar om. Och det finns så många som man skulle kunna kalla för avståndskristna, som är på avstånd ifrån Jesus. Ja, det är väldigt farligt att vara på avstånd ifrån Jesus. Tänk om Petrus hade hållit sig nära Jesus. Ja, men nu följde han efter på avstånd. Och då kan vad som helst hända. Och det står här också att han inte bara följde efter på avstånd, utan i nästa vers står det så här att Petrus bland dessa som skulle gripa Jesus, dessa förnekare utav Jesus, dessa motståndare utav Jesus, han som var en lärjunge, då står det Petrus satte sig mitt ibland dem. Vilket sällskap han hade hamnat i. Förnekare och motstånd till Jesus, motståndare till Jesus. Och det är så det blir om man vandrar på avstånd ifrån Jesus. Då har man inte riktig kontroll över situationen. Då kan man hamna i såna här situationer som man egentligen inte har tänkt sig. Man inte bara vandrar utan man slår sig ner. Slår sig till ro. Och det är många som har slagit sig ner. Och det är klart vi måste vandra, vi möter ofrälsta, det är inte det handlar om. Men det är att hamna i fel sällskap så att sällskapet påverkar oss som det gjorde här. Och det här var ju då inledningen till att Petrus förnekade Jesus. Det var en tjänstekvinna här. Och det utvecklas, ni känner ju till hela den här bilden vad som händer. Men hur många har inte gått under därför att de började sacka efter i efterföljelsen efter Jesus. Och så slår man sig ner ibland sällskap och de påverkar. Man börjar dricka, man börjar leva deras liv istället för att påverka dem. Och det finns många då också som har tänkt att ja, jag kan gifta mig med en icke-kristen man eller en icke-kristen kvinna. Och då slår man ju sig verkligen ner sina bokpålar i någonting som Bibeln har varnat för. Gå inte i ok med dem som inte tror, står det här. Där vill Herren visa på skillnaden på den som tror och den som inte tror. Och här är det många som har gjort misstaget att man har tänkt att det har väl ingen betydelse. Jag har ju min tro och jag ska inte påverkas. Men så har det gått en tid och så finner man att plötsligt så har man förlorat tro. Och man brukar ju tala om den här bilden som är så känd, att om man räcker en hand ner till någon som man vill dra upp, och man står kanske på ett bord så här och den personen är där nere och man får dra åt bägge hållen, så är det ju faktiskt så att det är mycket lättare att dra ner den som står på bordet än att den som står på bordet ska dra upp det. Och det är precis vad som har skett. Och det är många har gått under och dragits ner i synda liv och fördärvat sina liv på detta sättet. Därför att man inte följde ordet att inte gå i ok med dem som inte tror. Det handlar om en vandring där också. Gå inte i ok. Här gick Petrus. Han gick på avstånd ifrån Jesus. Och så blev det som det blev. Ja, det är väldigt viktigt att vi håller oss nära Jesus. För annars så kommer det saker och ting emellan oss och Jesus. Det kan det inte göra om vi håller oss till Jesus. Om vi håller oss väldigt nära till Jesus här, så kan det ju inte komma en massa saker emellan. Men när man är på avstånd, ja, då vill än det ena och än det andra komma in i livet. Och så blir det det som upptar själva livet. Och det sätt man lever på, det sätt man är engagerad, det sätt man är intresserad av, vad man har för intressen, det kommer in en massa intressen. Och här gäller det verkligen för oss att hålla undan det här. Det som kanske inte syns var så någon syndastämpel på, men det kommer emellan Jesus. Och då är det redan fara på färde. Jag var ju predikade igår kväll på en plats, och så var det några som sökte Herren där till förbön. Och jag frågade en kvinna som kom fram där, vad ska vi be för? TV, sa hon. TV. Hon upplevde, hon var fängslad av tv-program kväll efter kväll. TV bara ett ord på två bokstäver, men som kan avgöra saligheten. Jag tyckte det var så fint. Hon försökte inte dölja detta, utan hon bekände att hon höll på med för mycket med tv-tittande. Och vi bad för henne. Halleluja. Och det är ju då när vi bekänner att det här har kommit emellan, det här har tagit för mycket tid, det är då som vi kan bli befriade. Annars så går vi vidare på samma bana. Det kan handla om så mycket. TV, det kan handla om idrott. Man måste se idrottstävlingar, man måste se matcher och allting. Och mer går det här in. Det kan vara spelande. En del har spelat bort sina förmögenheter, om de har haft några. Det kan vara idrott, politik kan det vara också. Man blir så engagerad politiskt och tror att man ska förändra samhället genom politik. Men politik är ett utanpåverk som kan påverka en viss grad på samhället. Visst är det så, men det påverkar inte människans innersta. Och ska vi få se en verklig djupgående samhällsförändring så måste ju människan först bli förvandlad. Och när människor blir förvandlade, då förvandlas också samhället. Så har det varit under väckelsetider. Tänk på 1800-talet. När det var så nersupet. Och det hjälpte ju inte vad man gjorde så att säga politiskt. Men så kom väckelsevågorna. Människorna slängde ut brännvinet. Och de blev frälsta och förvandlade. De upplevde nykterhet. De började sköta sig. Och det påverkade ju så att Sveriges land som var så långt nedgånget. Så det var känt utomlands. Där det var en misär i familjerna. Och så började ett uppbyggelseverk genom Guds förvandlande människor. Så att vi blev en utav det främsta, kanske det främsta välfärdslandet i hela världen. Det svenska välståndet har vi hört talas om. Men ingen som tänker på vad det började med. Det var enkla människor som blev förvandlade. Och så förvandlade Sverige ifrån denna förnedring till ett välståndsland. Och därför predikar vi evangelium. Därför predikar vi Jesus. Att han ska få komma in i hjärtat. Och bli herre i våra liv. Ja, vad viktigt det är, hörni, att det inte kommer någonting emellan. Och när man blir frälst. Åh, Jesus är allt för mig. Som pastorn frågade en som var nyfrälst. Vad betyder Jesus för dig? Allt, sa han när han var nyfrälst. Tyvärr är det inte så idag. Utan då är det mycket annat. Allt var det då. Hörrni, vad allvarligt. Vad allvarligt. Ja, käre Gud, vad det smärta. Ja, och vi kan ju tänka, vi får rannsaka oss själva. Ni vet, det finns såna här diagram. Det finns det ju som visar i procent. Det är såna här tårtdiagram är en form. Och så kan man se olika tårtbitar så här. Hur stora de är och hur små de är. Och där kan vi ju fråga oss. Hur stor är biten där det står Jesus, Bibeln, Gud? Ja, 5%, 1%. Och så är det massor med annat. Det ska ju vara 100%. Men så blir det. När man någonting kommer emellan Jesus. Man har det intresset, man har det intresset, man satsar på det. Och man satsar sina pengar där på välstånd och det går åt tid, det går åt pengar. Och så växer det här och så minskar då den här tårtbiten med Jesus. Så att den kanske är åt noll och där kan livet slockna. Det var därför att man vandrade på avstånd. Någonting kom emellan Jesus och vår vandring. Vad viktigt det är att inte det får göra. Och det är därför som vi måste vaka över våra liv just i denna tid som är den sista tiden. Och tror du inte att det är den sista tiden så måste du få till ett andligt uppvaknande. För annars har du ingen chans att förändra ditt liv. Men när man förstår att det är slutet och det man håller på inne på sista varvet. En morgon när jag hade min andakt så kom det till mig ett ord. Upploppssträckan stod det. Eller sa det inom mig. Och jag tog en penna och skrev på tidningen upploppssträckan. Ja, det är där vi befinner oss. Det är inte i starten, det är inte mitt i loppet, utan det är de sista få stegen som vi kanske är på väg innan vi passerar målsnöret. Och tänk vad beklagligt då att behöva gå under precis före målsnöret. Man kanske har varit med på vägen under tiotals år, men så har det kommit in saker och ting som har gjort att man började upp åt andra håll, vänster och höger så här, istället för att ha kursen rakt fram. Och så en del, de stannar också upp fullständigt i sin andliga utveckling. Fullständigt när det gäller vandringen med Jesus. Och det kanske är bara så nära målsnöret. Vi är så nära detta nu. Och då är det på samma sätt så som det var här. Att Satan vill också sålla det troende. Det är detta vi ser. Vi lever i sållningstider. Många som har vandrat med Jesus är borta ifrån Jesus. Och jag hörde någon som sa, ja, jag har kommit bort från Jesus. Plötsligt, jag vet inte vad, men jag har kommit bort från Jesus. Ja. Ingen kanske direkt synd som han visste om, men ja, han är borta. Jesus är borta. Ja. Han kanske inte vandrade nära Jesus. Och det är också detta som Jesus säger. Det var så de sista dagarna Jesus vandrade på jorden. Och det är så de sista dagarna när innan han kommer igen. Då säger Jesus undervisningen, man kan finna den i Matteus 24. Där att han... För att här kommer det falskhet och förvillelse om möjligen även bedrar de utvalda. Det är detta djävulen. Han är inte nöjd med alla som vandrar i synden, utan här står det att han försöker att jämväl bedra de utvalda. Och vi tror på Jesus. Men det är ingen garanti för oss att vi når fram till målet. Vi har svarat ja till detta. Utan det handlar om hur nära vi befinner oss Jesus i dessa slutskeenden. Då allt ska avgöras. Då allt ska avgöras. Om vi är redo när han kommer tillbaka. Ja, och då var det, detta är ju uppenbarat i det profetiska orden. Uppenbarelseboken, där har vi en inblick i andevärlden, vad som händer i den sista tiden. Ja, denna bok som man har på olika sätt försökt att ta undan allvaret, och därmed förlorar man också kompassen. Det finns många idag som har lärt sig sin predikantutbildning, pastorsutbildning, att det här är Johannes budskap till romarriket. Han vill varna det troende och han får skriva det kodat budskap så att inte kejsaren får tag i det här. Jag träffade en broder i torsdags. Vi talade om det här, om att Jesus kommer snart och han ska hämta hem sitt folk. Och just det här med uppenbarelseboken. Och då sa han, det är ju en uppenbarelse. Punkt slut. Ja, det är inte Johannes som hittar på, nu måste jag skriva här. Nej, det var en gudomlig uppenbarelse. Det var inte Johannes budskap. Och som han kodade för att varna de kristna här och hjälpa dem. Utan det var en uppenbarelseboken kallar vi den. Johannes uppenbarelse. Han fick en uppenbarelse ifrån Gud. Och att förmänskliga den uppenbarelsen på det sättet, det är att vilseleda människor så att det icke finns en beredskap nu när vi befinner oss här vid den sista tiden. Ja, hörni, då så i den andra versen som jag läste här, då hänger Jesus där på korset. Ja, alla lärjungar som hade vandrat med honom. De hade sett när han gjorde under, när han bespisade tusentals och olika människor blev helande och han undervisade så underbart. Men nu var det den sista skeendena här och han hänger där på korset. Men då står det så här. Men alla hans vänner, också de kvinnor som hade följt honom från Galileen, hade stått på avstånd. Där har vi uttrycket igen, på avstånd. Det var inte där de skulle stå. De skulle väl stått nära Jesus. Alla hans vänner. Alltså tänk vad det är svårt när vännerna sviker. Det är väl det svåraste. Men här så stod de på avstånd när det verkligen gällde. Men då uppfylldes vad som står i Jesaja 53 och den tredje versen. Han var föraktad och övergiven av människor. Övergiven. Ja, ska vi överge Jesus innan han kommer? Ska vi inte då hålla oss nära honom? Övergiven. Och så kom det mesta utav allt. När han var tvungen att betala priset för våra synder. Och han förvandlades till synd. Han var full av synd. Och då kunde ju inte Gud, som kan inte ha kontakt med synd. Då kan man liksom se hur Gud vände bort sitt ansikte ifrån synden. Men det var ju nödvändigt. Och då ropade Jesus ut. Han sa ju några saker, men det var det mest smärtsamma. Min Gud, varför har du övergivit? Jag kan tänka, han har lidit. Och så plötsligt så känner han sig ut. Hans förtvivlade rop. Min far, min Gud. Så smärtsamt. Men tänk då hur smärtsamt det är för Gud när han ser att vi överger honom och Jesus. Om vi överger honom. Han som har betalt priset för oss. Käre Gud. Då kanske vi kan förstå. Det handlar inte bara om oss själva. Utan handlar om att smätta faders hjärtat. Jesu namn. Må Herren hjälpa oss. Må Herren hjälpa oss. Så att vi kan hålla ut här vid det sista tiden. Och då behöver vi Jesus. Men vi behöver varandra också. För att stödja varandra. Tänk att det finns redan de som har övergett Jesus. De har övergett den här gemenskapen. Och det är ju faktiskt genom den stora, en av de stora prövningarna som har kommit. Det var den här coronapandemin under ett par år. Då alltså många fick dra ner på verksamheten. Det var ett begränsat antal. Och det här gick månad efter månad efter månad. Och det var ungefär 2 år. Och så öppnades församlingarna igen. Och så konstaterar man. Här är ju många som saknas. Ja, det är faktiskt så. Ända upp till 40% var det värsta man hade undersökt i dagen, olika pastorer och församlingar, hur det såg ut. Hur många har försvunnit? Ja, vad berodde det på? Jo, därför att det kom in annat i livet när man inte gick och lyssnade på Guds ord. Då kom det in andra intressen. Och när väl kyrkorna öppnades så hade detta tagit över och man befann sig på avstånd ifrån Jesus. Ja, det är allvarligt. Och det är också i Uppenbarelseboken, jag hänvisade till det och glömde, men där står det i det 12:e kapitlet. Så här är det i de sista dagarna. Se, djävulen har kommit ner till er i stor vrede. Till han vet att hans tid är kort. Och det är detta som vi ser hur djävulen verkar nu. Och han är fruktansvärt vred. Han är inte nöjd med dessa som han har redan i sitt grepp. Utan nu så vill han ta tag i jämväl de utvalda. Och har vi det perspektivet att djävulen är vred, då förstår vi vad den andliga kampen gäller. Då gäller det att hålla sig nära Jesus och inte vara isolerad. Jag läste här, jag får ju de här bönekalendrarna, Open Doors bönekalender. Och då så kunde man läsa nu i kalendern här som kom senast för de troende som är förföljda, som inte kan samlas på det sättet som vi gör. De har ingen möjlighet att göra det. Men vi som har möjligheter, vi är nonchalerade. Vi tar inte vara på tillfällena. Men detta, de är isolerade ifrån bröder och systrar. Och det är det stora hotet emot dem. Att vara isolerad, känna ensamheten. Och inte ha någon att bedja med. Inte ha någon att få styrka av. Det har vi den möjligheten. Och så står en bibelvers där uppe också som passar bra i detta sammanhanget. För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland. Ja. De kan inte samlas två och tre. Men vi kan göra det. Ja. Ja, men då tänker du, jag sitter hemma. Jag kan vara isolerad, men det är inte bra för det andliga livet. Man får så många konstiga tankar. Det finns de som riggar upp sina webbkameror och sänder ut så konstiga budskap. Och som snärjer människor. Och de håller sig till dessa internetförkunnare istället för att ha en kristen gemenskap. Det är när vi kommer tillsammans. När vi kommer tillsammans har var och en något att dela, står det. När vi kommer tillsammans. Det handlar inte om när vi är spridda och isolerade och skingrade. Nej, det är djävulen som vill göra detta. Han vill skingra jorden. Det är det handlar om, för att få ut fåren ut så här. För då vet han att det är lättare att ta tag i de enskilda fåren. När jorden är förskingrad. Vi lever i ytterst allvarliga tider. Och nu är det frågan om hur vi ska handla. Kära Jesus. Ja, det är så nära. Jag lever ju denna fullständiga övertygelse. Och idag, just idag, här på eftermiddagen, så ringer en kvinna. Och hon, jag hörde inte ens att hon presenterade sig. Hon var så ivrig. Och du förstår, sa hon. Och jag kände ju igen rösten, så hon behövde ju inte presentera sig. Den här kvinnan. Denna enkla kvinna. Gudfruktiga kvinna. Som är ett vittnesbörd. Många föraktar henne. Men jag läste hennes vittnesbörd. Hon satt i rullstol. Hon satt i rullstol, hon läste om hur Jesus reste upp den lame mannen. Men Jesus, då kan du ju resa upp mig från rullstolen, sa hon. Och det här har gått ut som ett vittnesbörd. Och så tog hon tag och så ställde hon sig på benen och så började hon gå. Hon tog tag i löftet. Jesus var densamme. Ja. Därför att hon läste ordet. Förstod, Jesus kunde göra det. Då kan han göra det med mig. Och så ringde hon till den här myndigheten eller vårdenheten och så sa, nu kan ni komma och hämta rullstol. Ja, det är väl fint. Ja, så blev det ett vittnes. Den kan ni komma och hämta nu. Men igår kväll när hon skulle lägga sig, så uppenbarade sig Jesus. Och så säger han så här, och det var därför hon var så ivrig. Jag kommer snart. Jag kommer snart. Han sa det två gånger innan han försvann. Det är många som får uppenbarelse utav Jesus, inte minst muslimer. De får det i syner, de får det i drömmar. Och så kom detta budskapet till henne, jag kommer snart. Tänk att han sa det två gånger. Ja, det var liksom för att stryka under det, att vi ska ta vara på detta. Och det är det budskapet jag vill säga. Ja, jag får förmedla det. Det är inte jag som behöver säga det, utan Jesus har sagt jag kommer snart. Ja, då kan vi rycka på axlarna. Ja, hon kan ju ha inbillats och börja förklara alltihop det här. Han skulle kunna bli till räddning och väckelse för oss. Åh, oj, oj, oj. Då vill man bortförklara det. Det stör ju. Det stör alla de planer som jag tänkt. Och det som jag har planerat nu inför sommaren och min yrkeskarriär och allt det här. Som jag har tänkt med mitt hem och renoveringar och allt det här. Nej, nej. Han kan dröja lite till. Ja, man tar inte varningen på... Ta vara på varningen. Men låt oss inte göra det misstaget. Utan vi verkligen tror när Jesus säger jag kommer snart. Jag kommer snart. Ja, käre Jesus, må han få väcka oss. Tänk att han väcker oss. Egentligen så behövde han ju inte uppenbara sig på detta sättet. Utan han... har ju gett oss det profetiska ordet som borde få oss att förstå att vi är inne på slutvarvet. Han kommer snart. Och när han säger jag kommer snart, då ska vi svara så som Johannes gjorde här i uppenbarelseboken. Amen. Kom Herre Jesus. Amen, kom Herre Jesus. Och det är detta som Jesus vill ha ifrån våra hjärtan. Inte bortförklaringar. Nej, det var nog inbildning. Och det kan dröja flera år än. Ja, och så tar man det som ett halmstrå. Men det är inte så vi ska reagera när Jesus säger jag kommer snart. Utan då ska det säga amen, kom Herre Jesus. Ska vi säga det gemensamt här? Amen, kom Herre Jesus. Halleluja. Jag kan känna hur det värmer Jesu hjärta. Så är det. Amen betyder ju så är det. Tänk om det finge ljuda i varenda församling i Sveriges land. Nu får inte ens budskapet om Jesu återkomst höras. Än mindre detta gensvaret. Amen, kom Herre Jesus. Ja, kära Jesus. Skönt att vi snart är hemma. Nu gäller det bara att hålla ut. Och då handlar det om vi ska vara med i den skaran. Så handlar det om att vara nära Jesus. I hans skara. Och då ska vi inte stå som dessa som tyckte det var härligt när Jesus gjorde under. Och all fin undervisning, då stod de på avstånd när allvaret började komma här. Utan nu ska vi närma oss korset. Vi ska inte stå på avståndet utan vi ska vara vid korsets fot. Vid korsets fot, vid Jesu kors. Det finns ju sånger om det här. Vid korsets fot vill jag sjunka ner. Så skrev Emil Gustafsson. Det är där vi ska sjunka ner. Vi ska inte vara och jaga och springa och hitta på. Utan vid korset. Och där får vi sjunka ner i ödmjukhet som den ödmjuka Herrens tjänare Emil Gustafsson. Han ville sjunka ner vid korset. Vid korsets fot. Där är det tryggt. Tänk att få vara vid korsets fot. När Jesu blod rann ner på marken där. Och att Jesu blod, försoningen, får Jesu försoningsblod får rinna över våra liv hela tiden. Och det gör det vid korsets fot. Vid korsets fot. Kära Gud, det där. Där är vi trygga under blodet, under ditt dyra blod. Håll mig dag för dag, sjunger vi en sång. Dag för dag, inte en enda dag där inte blodet är över våra liv. Håll mig där. Vi kanske inte klarar av att hålla det själva. Men det får vara en bön till Jesus. Håll mig under ditt dyra blod. Under ditt dyra blod. Tänk om vi kunde sjunga den om vi hade haft texten. Ja, nu är det så att vi får knäppa våra händer här. Vi har påminnts om de här dramatiska dagarna där nere. Och där får vi placera in oss. Inte att det handlar om historiska händelser. Och så gjorde Petrus och så gjorde de andra lärjungarna och så var det med dem. Utan det är frågan om hur vi förhåller oss till detta. För detta utspelas och där vi står och tar ställning till detta. Och det är avgörande. Och då är det inte dessa två ord som ska gälla för oss. Om vi ska vara nära Jesus på avstånd, avståndskristna. Hur många har vi inte det i vårt land som kan gå någon gång, kanske söka upp sin församling. Någon gång kan man öppna Bibeln. Ja, på avstånd ifrån Jesus. På avstånd, två ord som säger så mycket. Och som säger allt om oss här i tiden. Men inte bara det, utan det kan avgöra vår evighet. Dessa två ord. Och nu får vi rannsaka oss. Nu får vi rannsaka oss. Är vi på avstånd? Ja, har det varit så. Så låt oss då närma oss korset. Låt oss sjunka ner vid korset och du som lyssnar på det här budskapet. Sjunk ner. Böj dig. Håll inte på med din stolthet. Håll inte på med alla dina ursäkter. Håll inte på med detta. Och det värsta är att dessa avståndskristna, de lyssnar inte på det här budskapet. De har inte slapp på det här. Kanske en och annan, i så fall gratulerar jag dig. Utan man är så fjärran ifrån att titta på sånt här. Det är så mycket annat som man ska titta på. Telefonen, tvn som jag nämnde innan. Det är blicken inriktad i telefonen och allt som kan spelas upp för en där. Telefonen har blivit det man greppar istället för korset. Istället för att greppa korset så greppar man telefonen. Man knappar in denna förbannelse som har dragit bort människor ifrån den andliga verkligheten för att spridas ut i underhållning och allt som erbjuds på område, politik, idrott, sensation, underhållning, allt det här, det är djävulens medel. För att få bort oss ifrån hans närhet. Få bort oss ifrån gemenskapen med varandra. Få bort oss. Det är det djävulen har som program. Förstår ni det? Få bort oss. Så att vi går förlorade. Men Jesu vilja det är att församla. att bevara, beskydda i dessa svåra tider. Det är hans vilja. Det är hans vilja. Frågan är om vi vill. Jesus, kära Gud i himmel. Jag tänker på alla dessa som har försvunnit. Vad ska vi göra? Som jag säger, det är ytterst få som tittar på det här. Ytterst få som läser Bibeln. Men de har med sina namn i matriklet. Det har de, men de syns inte. De är på avstånd. Jag är inte bara på avstånd utan borta, långt borta. Men låt oss då ha Jesu hjärta att söka upp dem. Ringa någon broder, ringa någon syster som står med i matriklan. Ska du följa med? Kom hem till mig. Så kan vi be. Man kanske inte kan säga ens det, för det har de inget intresse av. Men kom hem och drick kaffe. Kom hem och hälsa på mig. Så lägger man grunden för kanske ett andligt samtal för mig på söndag till församlingen. Vi får hjälpa dem tillbaka, de som har blivit spridda. Jesus, han sökte upp det förlorade fåret. Och här måste vi ha Jesu hjärta att söka upp det som har kommit bort. Och vilken glädje det blir i himlen när dessa återlämnas. Ja, här kan vi vara med och tjäna Jesus på olika sätt. Du kanske får tankar på namn, personer som du ska vara med och föra tillbaka. Det kunde ha varit vi. Vi kunde ha varit på avstånd. Vi hade inte behövt samlas här. Vi hade inte kanske haft något intresse av det här. Det kunde ha varit vi. Då blir man lite mer angelägen och tänker, jag tänk om någon hade sökt upp mig då. Ja. Och därför så är det en uppsökande verksamhet som vi behöver. Jesus har inte andra ben än våra ben. Vi är han Kristi lemma på jorden som han vill verka genom. Ja, Jesus, Jesus. Ja, ska vi knäppa våra händer här och bedja. Och bedja. Falla ner vid korset, billigt talat. Billigt talat faller ner vid korset. Vi har inget kors här. Ja, det har vi ju här. I så fall, men jag menar, och du som sitter hemma, du kan falla ner vid din stol där du befinner dig. Och på detta sättet få börja om med Jesus. Börja om med Jesus. Allt det här som har smugits in, och det är ingen synd, det är ingen synd, det är ingen synd. Nej, men du har tagit död på ditt andliga liv. Därför att du har kommit emellan dig och Jesus. Det är därför det är så allvarligt. Det handlar inte om synder. Det handlar om vad din inriktning är. Om du är till Jesus, till Jesus, ska jag vara kursen. Inte bort från Jesus. Inte på avstånd ifrån Jesus. Utan till Jesus. Nu ber vi här och i anden tar vi steg till Jesus. Och vi känner då hans närhet, vi känner hans värme, vi känner hans frid, vi känner hans välsignelse. Vi kanske inte har känt hans välsignelse på långa, långa tider. Men när vi kommer nära Jesus så får vi uppleva välsignelse. Och då blir livet förvandlat. Ett välsignat liv slår ut alla dessa andra intressen som har smugit sig in.
Och då bara känner man, åh så tomt det var. Då avslöjas det. Men så länge man håller på med det så fyller det en. Men det är kontrasten när Jesus kommer där med sin välsignelse. Åh halleluja. Jesus, vi ber till dig Jesus här. Tack för att du Herre tänkte just på oss som enskilda där på korset. När du ropade ut det fullbordat. Herre tack för att du får ta emot ett fullbordat verk som en gåva. Inte behöver vi lägga till, inte behöver vi dra ifrån utan du är allt för oss. Jesus, vi vill sjunka ner vid korset. Vi ber att ditt blod ska droppa över oss och rena oss ifrån all synd. Ty Jesu, Guds sons blod renar från all synd. Det sker i detta ögonblick om du ber i ett uppriktigt hjärta. Du bekänner din synd och blodet renar ifrån all synd. Full all synd och du är ren. Och du är välsignad och du är redo om uppbrottets stund skulle ske i ett sånt här ögonblick. Allt är vunnet då. Jesu namn. Vi är vunna. Vi är vunna för att vinna andra. Låt oss tjäna Herren. När som helst så får vi gå in och få lön efter det. Kära Jesus, det är så stort att få leva i den sista tiden. Och har vi den insikten, då kan vi inte vara passiva. Då prioriterar vi livet med Jesus. Hör av dig du som har bett en bön här, som kanske vill ha någon att samtala med. Kan du ringa på vårt telefonnummer som finns på Vetlanda Friförsamlings webbsida. Du kan bekänna att du har tagit ett steg. Du vill vara nära Jesus. Du får upprättas på olika sätt. Och så får det vara nu. Och vi får tacka Jesus att han möter oss dag för dag. Imorgon kan vi också vandra i närheten. Och dagen efter om man dröjer. Hela tiden. Nära Jesus. Nära Jesus. Vad underbart. Det är så spännande. För Jesus talar. Och då kan vi höra vad han säger. Ja. Käre Jesus. Är det någon mer som vill leda oss i bön så får ni gärna göra det. Och ni kan leta rätt på någon sång också. Ja, vad underbart. Frälsningen är så dyrbar. Där förstår vi väl. När vi förstår vad det kostade Jesus. Ja.